Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
God morgon, Anna-Karin.
God morgon, Ann. Härligt att höra din röst.
Ja, hur står det till den här arla söndagsmorgon?
Det är mycket bra, tack. Det är vackert väder. Det är en härlig söndag framför oss. Så att, och vi får nu fördjupa oss en stund. Det tycker jag mycket om.
Ja, men det är väl ett bra sätt att börja dagen på, att reflektera kring ditt och det.
Ja.
Men hur, då kanske inte du har något att irritera dig över då, eller?
Hör och häpna, även denna vecka finns det något. Och så jag skulle nästan döpa om det lite till veckans besvikelse snarare än veckans irritationsmoment.
Det låter ju tråkigt. Ja.
Så här är det, att i tidningen Fokus så publicerades för någon dag sedan en text som hade rubriken Klockan klämtar för akademisk frihet, eller för den akademiska friheten. Och detta, det är ju mitt specialintresse, mitt område som jag själv har skrivit mycket om. Så naturligtvis klickade jag omedelbart för att läsa denna text. Mm. Och det är då en debatttext som handlar om att den formen av etikprövning och etikgranskningssystem som vi har i Sverige är orimligt överdrivet och gör att man inte vågar ställa den typen av forskningsfrågor som vi behöver få beforskade. Gott och väl så långt. Min besvikelse och irritation handlar om att undertecknaren till denna text är anonym.
Den enda
upplysning man får är att skribenten är professor, men av rädsla för den eventuella påföljd detta kan få, texten kan få för hens karriär och möjlighet att söka forskningsmedel, så skriver vederbörande anonymt. Och då blir jag jävligt besviken, och ursäkta svordomen, därför att om man nu är professor och om man har en tjänst vid ett svenskt lärosäte, så ska man banne mig våga skriva en text där man påpekar uppenbara svagheter och problem i ett regelsystem och i ett styrsystem som avser vårt universitetsväsendet, tycker jag. Det gör mig irriterad, och det gör mig också besviken på skråt, forskarskråt. Att de som faktiskt
det håller jag med om. Jag tycker också det är lite konstigt att publicera en text på det viset. Alltså, vet man vem den här, jag antar att redaktionen som har publicerat känner till personen i fråga, men det hade ju varit mycket mer tyngd om man hade haft ett namn, såklart.
Ja, precis. Och sen dessutom gör det följande. Det sänder en väldigt tydlig signal till andra forskare som är längre ner i den akademiska hierarkin, att det här är vad jag bedömer som för farligt att tycka, för farligt att skriva. Därför måste man göra det anonymt.
Jag måste erkänna att jag har inte läst den här texten faktiskt. Men jag blir lite, alltså jag blir ändå lite konfunderad över det här, att den här anonyma professorn klandrar etikprövningsnämnden. Jag satt själv i regionala etikprövningsnämnden i ett par år medan jag var ju lektor på Lunds universitet i etik. Och alltså jag kan säga så att regionala etikprövningsnämnden, alltså det finns etikprövningsnämnder i alla regioner, och sen finns det nationell etikprövningsnämnd. Och det innebär att alla forskningsstudier eller experiment som involverar levande varelser, i allmänhet människor, någon gång djur, det ska prövas i en särskild nämnd. Och jag kan inte riktigt se på vilket sätt det hindrar någon från att ställa frågor. För att jag kan ta som ett exempel, du känner till Vipeholms-experimenten som gjordes. Ja, precis. Det var ett fruktansvärt tandvårdsexperiment som gjordes på framförallt förståndshandikappade människor som bodde på Vipeholmsanstalten. Där de fick liksom fasansfulla kolor och så vidare. Och man kan väl säga i kort att de resultaten låg ju till grund till liksom hela den svenska tandvården. Ja. Så resultaten har ju varit av godo. Svenskar har ju länge haft väldigt god tandstatus jämfört med andra länder, så för att vi har haft en folktandvård där man har baserat sig på den sortens studier. Men det var ju ett fruktansvärt lidande för väldigt många människor. Ja. Och det är ju det som etikprövningsnämnderna ska tillförsäkra sig om, att man inte gör den sortens studier. Så det där tycker jag låter ärligt talas som ren och skär bullshit. Därför det som hindrar dig från att ställa frågor idag som kan vara känsliga, det är snarare liksom kollegiet. Och ja, den stora boven i sammanhanget skulle jag vilja säga snarare i de stora forskningsinstituten där man söker pengar, som Jubileumsfonden, Fores och allt vad de heter, som kräver på samma sätt som kulturstöd, kräver att man ska ticka en jävla massa boxar med olika perspektiv. Det tycker jag är ett problem.
Jo, nej, men skribenten, hon har en poäng i att det där etikprövningsnämnden och ett överklagande nämnden, ÖNEP, de har fått så att säga förstärkta muskler, och man har skärpt skrivningarna kring detta så att så fort någonting kan uppfattas som personligt eller känsligt och ha någon slags öppning mot någonting politiskt eller liknande, då ska detta etikprövas. Så att det är mycket mer som måste etikprövas idag än tidigare. Okay. Ja. Men den historiken du drar är ju helt riktig i att det här har ju sin grund i att forskare, så kallade forskare, har begått överträdelser mot människor, och därför måste man ha ett regelverk. Men vi kan ju inte ens börja diskutera detta om de som företräder vetenskapen inte vågar stå fram med namn och titel och säga jag företräder det här fältet, jag ser följande problem. Det är skärpning, tycker jag. Det gör mig irriterad och besviken.
Ja, för det här sättet att anonymt skriva en sån artikel, det är precis som du sa inledningsvis, det spär ju också på idén att det är väldigt trångt i den svenska akademin. Ja. Att det är väldigt farligt och så vidare. Men om jag bara kort ska säga någonting till om etikprövningsnämnden, så består ju den av, alltså det består ju dels av akademiker, alltså från universitetet, och sen består det av folkvalda, eller vill säga politiker. Det är ju ofta politikerna som ställer till problem, därför de är så jävla rädda. Sådana diskussioner hade vi flera gånger, för att varenda gång det kom upp ett ärende som hade något med sexualitet att göra, så ville politikerna avslå, för då var det integritetskränkande. Men det är väl inte integritetskränkande i sig att ställa frågor om människors sexualitet i ett forskningsprojekt. Om man till exempel vill kunna säga ifall homosexuella blir diskriminerade, då måste man kunna ställa den frågan.
Ja, precis.
Jo. Så jag tror det är problemet, att politiker, är så väl valda personer att ha i den nämnden.
Nej, och nuvarande nämnder är det väldigt mycket tungt på juridiska personer också. Okay. Som inte kanske heller, så att säga, kan det ämnesområde som forskaren vill beforska. Så att då får man en sån skevhet som du beskriver, från det akademiska och från kanske allmänintresset. Nog om detta. Vad har du irriterat dig på i veckan?
Jag har irriterat mig på någonting som min kära make brukar kalla interpretos. Jag tror inte det här ordet finns, men det är ett mycket välfunnet litet begrepp. När han använder begreppet interpretos, som jag tror han har hittat på själv, så menar han liksom ett överdrivet behov av att tolka. En övertolkning. Och jag tycker att vi lever i en tid av interpretos. Alltså, låt ta ett exempel. Vi har haft varmt i ett par dagar. Då blir det extremhetta.
Ja,
och då vill Märta Stenevi kalla in till ett extra möte i riksdagen. För att liksom, det har varit 27 grader varmt i 3 dagar.
Hon blev
svettig. På flera sätt kanske. Det är ett mycket tydligt tecken på interpretos. Ta inte i så jävla mycket. Nej. Ett annat tecken på interpretos som har retat upp mig rejält. Det pågår en utställning i Malmö på Malmö museer. Närmare bestämt på Malmöhus slott. Som heter Modest Fashion. Och den här utställningen den öppnade redan i februari. Och då läste jag lite om det i tidningen och sådär. Och sen har ingenting hänt. Sen så skriver Josefin Utas, som är slöseriombudsman, och jag vet inte om hon har varit eller fortfarande är aktiv i Medborgerlig Samling, men jag tror hon var en av de som grundade det för ett tag sedan i alla fall. Hon skriver en fruktansvärt upprakt text på sin Facebook-sida om att Malmö museer legitimerar förtryck av kvinnor och lyfter fram slöjan och underordning, och det slutar liksom mer eller mindre med hennes alltså extremt och löjligt upprörd mördar text slutar i princip med att vi använder skattemedel för att promota hedersmord. Mm. När jag läser den här Facebook-statusen som sen ledde till att Annika Borg skrev en likaledes med något mer välformulerad text i, om det var Nya Värmlandstidningen eller någonting. Och det blev även ett debattinlägg i GP från en man som var uppväxt i någon typ av religiös sekt, och det var Jehovas vittnen och vad, och som pratade liksom kyskhetskläder och så. Min starka känsla när jag läser den här texten är att ingen av de här personerna har sett utställningen i fråga. Den här debattören i GP hade inte sett den, Annika Borg har inte sett den, och jag tror inte ut alltså sett den. Därför hade de sett utställningen så hade de inte varit så upprörda. Mm. Jag åkte i alla fall in där häromdagen för att titta på utställningen, och det visade sig vara liksom några glasmontrar. Det är totalt två rum på det här gigantiska museet, så detta är alltså en tillfällig utställning. De har fem tillfälliga utställningar nu.
Ja.
Och sen så har de då sina stora fasta och akvarier. Så det här är en mycket, mycket liten del. Så den ska pågå ett par månader till. Och det är alltså ett samarbete mellan Tillskärarakademin i Malmö och några unga kvinnor som bor i Malmö. Så att de här Tillskärarakademin-studenterna har tolkat då begreppet modest fashion tillsammans med unga kvinnor som klär sig i enlighet med modest fashion. Och det är ju som det låter, alltså det är någon slags kyskhetsmode. Det vill säga att det är mycket långt ifrån magtröjor och korta kjolar och cleavage och så vidare. Det är en helt annan typ av kläder. Och det har med religion att göra, det har med ideologi, livsstil att göra. Sådär.
Och kultur.
Och kultur. Men det är liksom inget upphöjande av slöjan. Alltså, det är helt reaktionerna på den här utställningen som inget tycks ha sett är helt bizarra.
Och i relation till, jag förstår.
Precis, och sen kommer interpretosen då när man tittar på kommentarsfälten då under Utas Facebook-status och hennes Twitter och sen under Annika Borgs text, där människor liksom tycker, detta är nu tecken på att islamiseringen är nu här.
Mm.
Och då känner jag att jag vill både skrika och gråta och slås. Jag blir så förbannad. Alltså ta och skärp er lite. Detta är en så fruktansvärt övertag. Och för övrigt, jag har själv skrivit otaliga texter om problemet med hederskultur och hedersetik. Mm. Och jag har problematiserat slöjan. Jag tycker inte att barn ska bära slöja till exempel. Mm. Men jag har också i text efter text hävdat att vuxna kvinnor måste få bestämma själva.
Mm.
Och det modet som visas på den här modest fashion, det är kläder som vänder sig. Det är vuxna kvinnor som har designat. Det är vuxna kvinnor som bär dem. Mm. Vad fan har Josefin Utas eller jag eller någon annan med det att göra?
Mm.
Om en vuxen kvinna vill täcka sitt hår. Jag förstår det inte.
Men
det
kan man
oerhört irriterad.
Ja, men kan man tänka att det här också är en spegling av hur man måste tro sig vara tvungen att ta i för att få genomslag i en fråga, eller man söker någonting att så att säga få en spin på någonting. Och då väljer man det här sättet att beskriva det som någonting. Inte sett, för jag menar, kritiken mot inslaget skulle man ju absolut kunna framföra. Men man behöver inte ta, som du säger då, i så vansinnigt mycket så att man gör ett likamedstecken mellan det faktum att de här rummen finns och att de här kläderna exponeras på det sättet som de gör och vad det säger om var vi är i samhället just nu. Men då gör man det för att då får man kanske många delningar, eller man får en väldig uppmärksamhet kring detta, och att det också är ett tecken i tiden. Att du började ju med det här Märta Stenevis, att hon har varit varmt några dagar och då behöver hon kalla in 349 ledamöter för att diskutera detta. Att det också är ett sätt att få, att slå igenom någon slags nyhetsvall eller att få uppmärksamhet kring någonting. Det går inte att säga, följa de rimliga, att det här kanske vi behöver diskutera, eller är detta...
Precis, och det är klart att det handlar om uppmärksamhet, men det handlar ju också om någon slags egenintresse. Därför Märta Stenevi har ett mycket starkt intresse av att det ska vara extrem väder på olika sätt. Därför att då tänker hon att folk kommer att rösta på Miljöpartiet. Så att hon vill ju blåsa upp den apokalyptiska stämningen så att folk fattar att de måste rösta på Miljöpartiet, annars kommer världen att gå under väldigt snabbt. Och Josefin Utas vill väl också ha uppmärksamhet. Oklart varför, men hon tycks ha något behov av att måla upp bilden av att islamiseringen är mycket nära. Alltså det blir så onyanserat alltihopa, för att i grunden handlar ju detta, om jag tolkar det välvilligt, så handlar detta i grunden om en omsorg av kvinnor som lever under hedersförtryck.
Ja.
Det är väldigt tydligt i Annika Borgs text. Mm. Och det är tvånget. Och där står jag helt på både Borgs och Utas sida.
Mm.
Men vi måste ju också komma ihåg att det faktum att det dessvärre finns en del kvinnor som lever under hedersförtryck och som inte själv får bestämma hur de klär sig och vem de träffar och vem de älskar och så vidare. Det är ju inte detsamma som att alla kvinnor som väljer att täcka sitt hår lever under hedersförtryck.
Mm. Mm.
En hel del kvinnor hävdar att jag gör detta för att jag har valt det. Och vem är då jag att säga till att säga en 32-årig tandläkare? Säger liksom, nej men det har inte du valt själv, du är hjärntvättad. Mm. Så det är fan i mig oförskämt.
Mm. Mm.
Så lite besinning. Ja. Och sluta med övertolkningarna, för de omöjliggör all form av dialog och samtal.
Mm.
Det tror jag du har helt rätt i.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Ut ur denna uppbragdhet och vi, utan att vi själv hamnade i, vad var det nu Erik kallade, interpretos.
Vi ska försöka undvika det.
Ja. Så ska vi gå in i en mjukare sinnesstämning, tänker jag. Nämligen en diskussion kring den vackra akten av att förlåta. Förlåtelse är vårt ämne idag. Och sen får vi diskutera om det är en vacker akt eller inte, eller vad det där är. Men du är ju något av en expert på förlåtelse, om jag förstår det rätt.
Ja, det får man väl säga. Ja. Och jag tycker din inledning här var intressant, därför att just det du säger, det var anledningen till att jag valde att skriva först mitt examensarbete och sen min doktorsavhandling kring temat förlåtelse. Därför att alltså förlåtelse har ju ett väldigt högt moraliskt värde hos oss människor i vårt samhälle, i vår kultur. Att vi betraktar förlåtelse som något som är vackert. Vi tänker att den som förlåter är en rättfärdig och god människa. Alltså förlåtelse
en blir storsint liksom, människa.
En storsint, precis. Förlåtelse blir ju ett tecken på att man har en god karaktär på något vis. Jag började fundera kring det här begreppet när jag var i TC. TC är, som ni kanske vet, en ekumenisk kristen gemenskap i Frankrike. Just i det lilla samhället TC, där unga människor från hela världen vallfärdar för att be tillsammans och studera Bibeln tillsammans och så.
Mm.
Och vid denna tid så var jag blivande präst och studerade teologi vid Lunds universitet. Så tillsammans med en grupp andra teologistudenter så åkte jag ner till TC för att delta i bön och samtal under en veckas tid. Och då hamnade jag i en samtalsgrupp tillsammans med en ung kvinna från en bibelskola i Småland. Och ämnet vi skulle diskutera var just förlåtelse. För dagens text handlade det om den här klassiska förlåt 7x77 och så, man ska förlåta hur många gånger som helst. Och hon bröt oss samman och berättade att hon hade fruktansvärda kval därför det fanns en man som hon borde förlåta men som hon inte kunde förlåta. Och nu var hon då rädd att både hon och han skulle hamna i helvetet. Hon skulle hamna i helvetet för att hon inte förmådde utöva den kristna dygnen förlåtelse.
Ah.
Och han skulle hamna i helvetet för att hon inte förlät honom. Och jag frågade naturligtvis vad det var som hade hänt och så vidare. Och så berättade hon för mig då att den här mannen hade varit hennes lärare på den här bibelskolan. Och han hade våldtagit henne.
Mm.
Detta kunde hon inte förlåta. Hur mycket hon än bad om hjälp från Gud att förlåta honom så kunde hon inte i sitt hjärta förlåta honom. Och jag tyckte att samtalet, jag kände starkt medlidande med den här unga kvinnan. Inte minst eftersom jag själv också har blivit våldtagen när jag var i 20-årsåldern. Men jag kunde liksom inte för mitt liv förstå varför hon la på sig det här kravet att förlåta. Därför jag, alltså, tanken att jag skulle förlåta den man som våldtog mig har egentligen aldrig föresvävat mig. Alltså, varför skulle jag göra det? Men i alla fall, det blev liksom startpunkten för att jag började fundera över att förlåtelsen har ett sånt oerhört högt värde.
Ja.
För när förlåtelsen används på det sättet, när man tvingar någon att förlåta en oförrätt som alltså på djupet har skadat en individ, då är inte förlåtelsen särskilt vacker.
Nej,
så
precis.
Den fråga som jag behandlade i min doktorsavhandling var, är det alltid moraliskt rätt att förlåta? Är förlåtelse alltid förenlig med individens självrespekt och så vidare?
Ja.
Så förlåtelse är inte alltid vacker. Men alltså när vi förlåter i allmänhet så handlar det ju inte om de här riktigt dramatiska sakerna som en kränkning, ett övergrepp och så vidare, utan det handlar ju ofta om mer banala vardagliga saker, eller hur?
Jo, precis. Så det är väl där någonstans jag börjar i tankeprocessen kring vad en förlåtelse är också. Därför att det är ju ordet som sådant har ju exakt den laddningen som du har ringat in här nu. Mm. Att man tänker sig att det är en handling eller ett agerande som ska springa ur djupet av en själv.
Ja.
Och där man faktiskt har på något sätt, man transformeras eller man förändras i detta. Att man bestämmer sig för att förlåta någonting eller att ge förlåtelse eller att be om förlåtelse. För att be om förlåtelse är ju också en handling där du måste erkänna eller bekänna i detta att du har begått ett fel. Jag ber om förlåtelse. Så att då har jag lagt skulden eller synden på mig själv eller vad det nu är. Men när man har små barn kring sig eller är förälder, då lär man, eller lärare för den delen, då finns det ju en del i uppfostransprocessen där man då ska lära barnen just detta, att man ska be om förlåtelse och man ska ge förlåtelse. Och där jag kan tycka att vi har det där är alls inte oviktigt, utan det måste man ju lära barnen, men i skolan finns det idag en, liksom, någon slags slagsida åt att det där ritualiseras på ett väldigt snabbt sätt. Så att när det är ett litet gruff eller när det är någonting som faktiskt är i miniatyr lite av det du beskrev på det där, du var på inte ett läger utan en kurs eller liknande på den, vad hette det som du sa?
Ett retreatcenter.
Ja, precis.
Klostret i Tessé.
Ja, och där någon har, om det handlar om mobbing eller att man har slagit någon eller man har gjort någonting. Också där ska denna ritual då genomgås där läraren säger nu säger du förlåt. Be om förlåtelse och du säger okej, det är okej. Så jag har ju själv sett det hos mina barn hur de har varit delaktiga i den typen av akter där de ska säga förlåt, okej, det är okej. Och sen så måste man låtsas som att allt är över. Men hos dessa små barn eller tonåringar kan ju Det är inte säkert att man kan förlåta, men du förväntas av den vuxna, av läraren eller av dem som är där att säga ja, jag förlåter dig och jag kan gå vidare nu kan vi gå ut på skolgården igen och låtsas som ingenting. Och det har jag invändningar mot, att man förenklar detta och tvingar barnen att säga förlåt och ja, okej, det är okej.
Ja, men alltså jag är helt med dig där. För att jag tror att detta är ett uttryck för också vuxenvärldens lathet och oförmåga att hantera konflikter mellan barn. Jag har ju själv tre barn, två pojkar och så en sladdis då och en dotter. Och det är klart att under liksom de åren när alla tre bodde hemma så var det ju ständiga konflikter om stora och små saker. Och ibland när man stod där liksom i köket och frenetiskt försökte steka pannkakor och sönerna bråkade om något helt bisarrt liksom, då kunde man ju ta till det här liksom, nej men sluta nu. Be nu förlåt och så se till att förlåt nu så går vi vidare. Så där slarvar man ju över det, för att förlåtelse är ju liksom, används ju här som något slags, alltså, instrumentellt som ett socialt smörjmedel. Men och det syns väldigt tydligt i skolans och förskolans värld. Men det finns ju de som arbetar på ett annat sätt. För att under de här åren efter jag hade skrivit min doktorsavhandling så var jag ute och föreläste mycket om förlåtelse i skolor och förskolor och församlingshem och allt möjligt. Och då så var det en förskollärare som vid tillfälle berättade för mig hur de arbetade med förlåtelse på den förskola hon var på. Och då gjorde de det väldigt medvetet, och det är intuitivt såklart. Men låt säga att Lisa knuffar om kul Kalle och Kalle blir ledsen. Då skulle man som förskollärare kunna rusa fram och se till att Kalle inte har slagit ihjäl sig. Sen bara säga, nu får du be en förlåtelse Lisa, för Kalle blir ledsen. Och så ska Lisa säga förlåt, så ska Kalle tvingas att säga jag förlåter dig. Istället så sa hon alltså att ja Lisa, nu har du gjort Kalle väldigt ledsen. Förstår du varför han är ledsen? Och så får Lisa rannsaka sig själv. Och så säger man att du får be Kalle om förlåt, så får vi se om han vill förlåta dig. Så säger jag kanske Lisa förlåt, och så säger Kalle nej det vill jag inte. Och så säger förskolan okej, Kalle är fortfarande ledsen, du får nu fundera om finns det någonting du kan göra för att göra Kalle glad. Och då kanske Lisa anstränger sig genom att plocka en bukett blommor eller hälla upp juice till honom när de äter mellis eller ge honom den största kudden på vilstunden. Det vill säga Lisa får lära sig att när du har betett dig illa så räcker det inte att du lite hafsigt säger men förlåt då, utan du måste fan mig förstå att du har gjort fel och du måste anstränga dig. Ja, på något vis. Och Kalle känner ju då i detta läge att han blir faktiskt sedd. Att den smärta som han har orsakats uppmärksammas. För att det kräver lite arbete. Och i det lilla, i de här små banala konflikterna som ofta är mellan barn, så liksom, det är liksom, ska vi säga, det relaterar ju sen till det stora. För man, vi har väl alla träffat människor som har betett sig illa, vuxna människor som har sårat en och så vidare. Och som antingen säger något så, förlåt mig, eller så säger de, men vadå, jag bara skojar. Och liksom, när man säger förlåt mig så indikerar ju det i alla fall att man förstår att man har gjort fel, att man tar på sig skulden.
Ja,
men den här hafsiga användningen av förlåtelse indikerar ju något annat, att man tycker, fan, det här blir ju jobbigt, nu vill jag ta mig ur detta, okej, jag säger förlåt. Sådär.
Jo, och sen är det också att det till skillnad från de förskollärare som du berättade om där, så är det jag beskrev ett tecken på att man inte riktigt orkar konflikthanteringen.
Precis.
Utan man tänker att kunde vi snabba på detta lite så att du bara ber om förlåtelse och så säger du okej, så kan vi gå vidare och jag kan gå ut och rastvakta på de andra, därför att jag, det är ingen annan där på skolgården nu när jag är här med er och ska lösa den här löjliga konflikten. I mina ögon löjliga konflikten. Mm. Och då blir det ju att jag tror man gör barnen en björntjänst i detta också. Därför att de får inte riktigt känna djupet av vad förlåtelse är. Och heller inte utreda vad var det egentligen som hände. Så att heder åt den där förskolläraren som klarade ut att låta det ta tid. Och också se att här är det kanske så att man ibland måste säga du gjorde fel. Och det är det jag tycker man slirar runt lite grann också när man bara komprimerar det till, förlåt, okej då, att man inte från vuxenvärlden säger, nu var det så att du gjorde fel, så som du gjorde nu, det får man inte lov att göra. Och det är vi lite rädda för, tycker jag ibland, som lärare eller vuxna.
Och det där handlar ju om ansvarstagande, alltså det handlar ju om att säga liksom att nu hanterar inte du ditt ansvar här gentemot din kamrat eller din klasskompis. Men om man inte säger det, om man inte säger att människor gör fel, så ger man inte dem heller en chans att göra bättre. Därför jag tror att vägen mot att bli en ansvarstagande individ är kantad av klander, men också av beröm. Men i Sverige så skär vi gärna bort det där klandret. Vi tycker det är mycket jobbigt att säga till någon att du gjorde fel. Vi tycker det är mycket bättre med positiv förstärkning. Men jag tror inte att positiv förstärkning är tillräcklig. Givetvis ska vi berömma människor när de gör rätt och gör något bra, men vi måste också berätta för människor, inte minst barn och tonåringar, när de gör något fel. För det är så man utvecklas. Det är ett stort arbete att bli ansvarig.
Ja.
Och det hänger ju ihop med förlåtelse naturligtvis, för det är också ett ansvarstagande att be om förlåtelse om man gör det på ett genuint sätt. Därför om man genuint ber om förlåtelse så har man förstått, jag gjorde fel, till detta är jag skyldig.
Ja.
Men då har jag en möjlighet här att få skulden borttagen från mig om den här individen som jag har skadat eller sårat faktiskt förlåter mig.
Ja,
därför det är ju det förlåtelsen handlar om. Det är ju att om vi tittar på hur förlåtelsen används i Bibeln, de ord som används för förlåtelse där, FGM och så vidare, det har en riktning, alltså man lyfter bort, man lyfter av och så vidare. Så att förlåtelse, det händer ju något i förlåtelsen. Det är ju det som man på filosofspråk kallar en performativ akt. Ungefär som nu förklarar jag man och hustru. Alltså i frasen så finns något, och i jag förlåter dig så händer någonting med relationen mellan de här två människorna. Men för att det ska fungera på riktigt så krävs faktiskt ett arbete från den som har gjort fel, men också från den som har blivit felad mot. I synnerhet om det är en allvarlig kränkning. Eller liksom, låt säga att det är i ett äktenskap eller ett förhållande när den ena parten har varit otrogen. Det är ju någonting som är väldigt svårt att hantera för väldigt många människor. Och då kanske det inte räcker att man kommer hem och säger, du, jag råkade ligga med Nisse på jobb, kan du förlåta mig? Alltså, kanske måste man, och då, det kan vara svårt för en annan att säga, jaha, Nisse på...
Är det han som pissar i blomsterkrukan på personalfesten?
Ja, precis. Låg du med Nisse idag på lunchrasten? Jaha, där ser man. Nej, men det är okej. Alltså, så funkar ju inte människor. Utan det kräver lite mer. Och den andra parten kanske då under lång tid plågas av bilder av mig och Nisse på lunchrasten. Och våra nakna kroppar och föreställer sig hur högt jag stönar och så vidare. Så att det, liksom, det är ju inte enkelt att förlåta när det faktiskt är på riktigt. Och det finns ju de som till exempel Derrida eller Löfstrup som menar att egentligen är det bara i de fallen. Det är bara då förlåtelsen är möjlig och rimlig. Det vill säga att när kränkningen eller skadan är så stor att den riskerar att bryta hela relationen. Ja. Alla de här andra sakerna, man glömmer att gå ut med soporna eller man säger...
Det är inte någonting som kräver förlåtelse egentligen.
Precis. Nej. Men vi använder det ju på det sätt som du beskriver med barn och i familjen och sådär.
Midjan så smal, så att råa jag.
Men jag tycker det som du säger där, det är intressant därför att det, när du beskriver det eller ger olika exempel så är det hela tiden utifrån att det är de parter som är involverade i förlåtelseakten är då den part som har någonting har blivit utsatt för ett eller annat. Eller kontra den som har begått denna försyndelse eller handling. Men vi har ju en trend, kanske ett dåligt ord att beskriva det med, men ett skeende där förlåtelseakter sker på aggregerad nivå mellan parter som inte har varit direkt involverade i handlingar som den här förlåtelsen avser att sona. En lång rad sådana i Sverige vad gäller barnhemskandalerna, steriliseringarna, händelserna kring vår urbefolkning, samerna och så vidare. Och vi har sett liknande i Australien, Kanada, flera olika länder där övergrepp har begåtts på en stor grupp människor av människor som inte längre finns i livet. Varken de som blev utsatta för det eller de som begick det. Och där sker någonting som jag tycker är mycket märkligt, måste jag säga. Och då, när jag tänker på detta, då tänker jag också på Simon Wiesenthals bok
The Sunflower.
The Sunflower, precis. Ja. Där han, som ju utgår ifrån precis en sådan händelse som man kan sen speglas i de här försoningsritualerna. Nämligen att han under tiden som han var fången i ett koncentrationsläger blir inkallad till en av SS-männen. Där som ligger på sin dödsbädd.
Ja.
Och han blir då ombedd, denna koncentrationslägerfånge, att ta del av nazistens förgripelser och försyndelser. Nämligen att han under ett tillfälle satte fyr på ett hus i vilket det fanns ett stort antal kvinnor och barn.
Ja, precis. Som brann inne.
Som brann inne. Och när de försökte fly, då försökte han dessutom, eller sköt han dessutom tillsammans med sina nazistvänner där, sköt ner dessa människor som hoppar ut ur fönstret så att de gick en säker död till mötes, en mycket plågsam död. Detta sökte han förlåtelse för, därför att Simon Wiesenthal var ju då en jude. Som han hade dödat.
Precis, Simon Wiesenthal fick då liksom, han fick symbolisera eller representera alla judar.
Ja.
Och ombads då förlåta det som han hade gjort mot ett stort antal andra judar.
Exakt.
Och ja, som du minns så kunde Simon sa ingenting.
Han gick ut bara.
Den
han
unge lyssnade. Simon Wiesenthal lyssnade och gick därifrån. Och det du är ute efter är väl liksom det absurda i den här sortens... Vad ska vi säga, liksom kollektiva förlåtelseakter där man, för detta var rätt så vanligt kring millennieskiftet, alltså runt 2000, och det var väl någonting med liksom alla de där jävla nollorna som gjorde att folk liksom rannsakade sig. Men katolska kyrkan då bad till exempel om förlåtelse för hur de hade behandlat kvinnor och homosexuella och allt möjligt, och Göran Perssons regering bad om förlåtelse för tvångssterilisering och så vidare. Så det var flera sådana här.
Man skulle göra rent bord på något sätt.
Precis.
Ja, vända precis. Blad.
Ja. Precis, som kung. Man ville gå in i det nya liksom, millenniet då.
Renad.
Rena och jungfruligt vita. Men precis som du säger, så, alltså, vem har mandat att säga ja, vi förlåter? Det kan man ju precis. Inte. Men jag vill gärna, låt mig återvända till Simon Wiesenthal. Det är intressant att du tog upp den boken. Därför att Simon Wiesenthal skrev ner den här berättelsen då i en liten bok som heter The Sunflower. Och sen så bad han ett stort antal människor att besvara den fråga han ställer.
Ja, precis.
Han har sen resten av sitt liv funderat över, gjorde jag rätt?
Ja.
Skulle jag kanske ha förlåtit honom?
Det är del 2 i boken.
Precis, del 2 är då de här svaren. Och det som jag noterade när jag läste den var att de människor... som själv har erfarenhet av att bli utsatta för kränkningar. Det var andra människor som suttit i koncentrationsläger, som hade suttit i gulag, som hade blivit utsatt för andra typer av kränkningar. De menade att Wiesenthal hade gjort rätt. Att han inte skulle förlåta. Mm. Medan de som inte hade varit utsatt för någonting, de tyckte att han skulle förlåta.
Ja.
Och det är så intressant att det var så jävla lätt för de som inte själva hade blivit liksom kränkta, utsatta för övergrepp, berövade sin mänskliga värdighet. För det som händer med en människa i ett koncentrationsläger är ju inte, det är ju mer än en kränkning, det är ju faktiskt att i grunden berövas sin mänsklighet och förnekas
sin värdighet.
Och hur ska man kunna förlåta det. Mm. Så det tyckte jag var intressant. Faktiskt.
Ja, precis. Och jag delar Wiesenthals slutsats där i att det var det, att han gjorde rätt när han reste sig upp och gick utan att ge förlåtelse ja. Till denna döende man, Carl S. eller vad han kallas. Där, ja. Därför att han hade varken rätten eller förmågan
nej, alltså
att kunna ge denna förlåtelse i sina, de döda människornas namn. Mm. För vad vet han om de hade velat förlåta honom eller inte? Och det är den så att säga glidningen som man låtsas bort sig ifrån eller som man glömmer bort när man utför de här förlåtelseakterna där ärkebiskopen ber om samerna om förlåtelse, vilket är väl det nyaste eller senaste exemplet jag kan komma på i Sverige. Men ja, nej, jag tycker detta är, det är ju så att säga en väldigt svår fråga, men vi behandlar denna svåra fråga med vi förenklar den tycker jag.
Ja, men alltså det finns ju flera filosofiska frågor inbäddade i den här. För det första så skulle jag vilja betona att förlåtelsen tillhör offret. Vilket precis. Innebär att jag tror inte man kan ärva rätten att förlåta så att säga. Och sen tangerar ju detta diskussionen om dels kollektiv skuld och dels någon slags kollektivt ansvarstagande och då en liksom kollektiv förmåga att förlåta en historisk skuld. Alltså, kan det tyska folket som ett kollektiv be det judiska folket om förlåtelse? Alltså, det är ju ganska få av de tyskar som lever idag som faktiskt var delaktiga i förintelsen.
Ja.
Kan de förlåta för det deras föräldrar och far- och morföräldrar gjorde? Har de rätt att göra det? Och kan de judar som lever idag, kan de förlåta? Alltså, det är oerhört många. Jag tror inte på varken kollektiv skuld eller historisk skuld måste jag säga. Och gör man inte det så är inte heller den kollektiva och historiska förlåtelsen möjlig.
Nej,
därmed
precis.
Måste jag säga att min faster Gunnel, hon var en av de sista som blev tvångssteriliserad i Sverige.
Mm.
Och hon var fortfarande i livet när då regeringen Persson ville be om förlåtelse för det övergrepp som ju tvångssteriliseringarna var. Och då kunde man också ansöka om en liten peng.
Så just
att, min faster skrev då, hon begärde ut sina journaler och skrev dem med ledning av dem tillsammans med min mamma en ansökan om de här 100 000. Och då fick hon 100 000 som plåster på såren för att hon hade blivit tvångssteriliserad och berövad sin möjlighet att bli förälder. Vilket ju, alltså 100 000 kan ju inte uppväga den smärtan. Men jag vet att det betyder någonting för henne. Mm. Det som betyder någonting för min faster, det var att samhället stod upp och sa att det som gjordes mot dig var fel, Gunnel.
Ja, just det.
Det var viktigt för henne. Ja, men det var en upprättelse.
Ja. Exakt, men det där ligger ju också i botten beslut om att denna operation skulle utföras på henne. Det fanns ju ett beslut om att detta var rätt på någon slags samhällelig nivå.
Precis.
Vilket gör att i det fallet kan finnas någon slags, det kan man kanske finna försoning eller rimlighet i att det är också staten som ber om ursäkt för det. Medan de handlingarna vi talade om tidigare när det handlade om att man skjuter flyende människor som flyr från ett brinnande hus och så vidare. Där är det kokar ju också ner till individnivå på det. Men jag kan tänka mig att just det här hoppet emellan samhällsnivå, statnivå och individnivå där det finns möjligheter att skapa den formen utav att man känner att man fick en ursäkt eller att man fick någonting som skulle lindra smärtan av det som staten, det övergrepp staten begick på en. Vilket det var i din släktingsfall.
Ja, för där blev liksom ändå för att, alltså, att hon blev utsatt från tvångssterilisering. Det var dels en tvångsabort och sen det var en mycket sen abort. Hon var i 7:e månaden när de plockade ut barnet ur henne och i samband med det steriliserades hon. Och det visste hon inte förrän hon vaknade ur narkosen att de hade gjort detta. Och det präglade hennes liv väldigt. Men upprättelsen för henne var att hon faktiskt fick liksom en ursäkt att det här var fel. Och hon utsatts ju det på grund av en rad politiska beslut. Men det finns ju en annan typ av vad ska vi säga, offentliga förlåtelsehandlingar som jag tycker nästan ännu besynnerligare.
Ja.
Jag säger att en känd person blir ertappad med att snorta kokain.
Ja,
eller en känd person fastnar i en bordellhärva och blir ertappad med att ha köpt sex. Och så vidare. Liksom, pöbeln kräver då på något vis att den här kända personen rakryggat ska be om förlåtelse. Men jag menar, om någon liksom en eller annan tv-kändis har snortat kokain på en eller annan krog, alltså vilken skada har det gjort oss egentligen? Och på vilket sätt ska vi kunna förlåta detta? Det där tycker jag är väldigt gott.
Jag tänker också att det blir väldigt många förlåt om man ska räkna så.
Det är bara de som åker fast, Anna och Karin. Men du förstår vad jag menar. Ja. Där är det ju liksom, det är ju inte bara ritualiserat utan det är ju stiliserat. Alltså det blir så absurt alltihopa. Det är väl liksom, det kommer väl, alltså det är någon slags Mona Salinga, du vet när hon satt där i den här vita blusen och hon reducerade det hon hade gjort till att hon hade köpt ett Toblerone.
Ja.
Mm. Och så var det liksom i det här att hon faktiskt bekände sin skuld även om hon minimerade den till Tobleronet och i någon mening också bad om förlåtelse då, så skulle det visas fram en mänsklig sida.
Precis, och hon hade ju de här bevingade orden, jag är banne mig ingen fifflare, sa hon. Jag är banne mig ingen fifflare.
Nej, det var någon jävligt smart pressis eller krisrådgivare som hade bankat in det. Henne,
det är lite synd att många handlingar därefter har så att säga inte direkt styrkt det påstående. Men i det ögonblicket så vann hon möjligen en eller annan till sin sida genom att ha denna skickliga formulering. Men,
ja, och men hon blev ju förlåten. Därför hon återbördades till gemenskapen. Och det är ju det som förlåts i grunden handlar om. Alltså, när vi klandras, då stöts vi ut ur flocken. Vi straffas genom att inte längre få vara med. Men hon återbördades till den socialdemokratiska gemenskapen och satt väl kvar med politiska uppdrag ända tills hon gjorde bort sig nästa gång, om jag inte minns fel.
Hon fick sådär, många chanser.
Ja, det får man säga. Fler än de flesta.
En madame med skunk bak och fram.
Nej, men jag håller med dig om att det där är, det är ju lite vad vi pratade om inledningsvis här apropå vad man, när man överdriver sina tolkningar och så vidare, alltså att det finns en media dramaturgi i detta också som man försöker spela till sin fördel då. Så att man tänker, tror jag, att om vi tar det här exemplet när man blir ertappad med att har besökt en bordell eller har köpt sex, så försöker man ta över berättelsen genom att så snabbt som möjligt blotta strupen och säga då, jag gjorde fel. Det här är en, jag begick ett fel och jag vill bli förlåten för det, eller jag vill söka försoning kring detta fel som jag begick. Allt fel var hos mig, alla handlingar jag gjorde var fel. Och då försöker man så att säga få bort klandret eller stoppa de som vill kasta smuts på en eller säga att det var inte bara en tillfällighet att du gjorde det där på lunchrasten med Nisse, utan det var del i ett större mönster, eller det säger något om din person att det var på
precis,
det sättet.
Precis.
Och så försöker man häva alla de där påståendena då genom att be om förlåtelse så snabbt som möjligt. Och då blir det ju en charad på precis samma sätt som de här akterna i skolan när man säger, säg nu, be om förlåtelse.
Exakt.
Nu. Okej, är det förlåt? Ja, du är okej. Men ut och lek nu då. Ut och gör något nu. Ja.
Man använder förlåtelsen som en stoppboll. Att man vill liksom, så snabbt som möjligt ska man ut och liksom bekänna sin skuld och be om förlåtelse och visa sig mänsklig. Men du använder ett intressant uttryck här, för du sa att man blottar strupen. Mm. Och jag tror, jag måste säga att jag själv ganska svårt att be om förlåtelse. Mm. När det är någonting som är, när jag vet att jag har gjort fel.
Ja, för det
gör man ju ibland. Alltså, det är ju inte så svårt att be om förlåtelse för små saker som att man glömde bort någonting eller man kom för sent eller vad det nu var. Men när det är någonting som är verkligen, verkligen svårt, när jag vet att här gjorde jag den här människan illa genom mitt agerande eller genom mina tillkortakommanden och så vidare, då tycker jag det är fruktansvärt svårt att be om förlåtelse.
Mm.
Och det är ju för att man, som du säger, blotta strupen. Och att blotta strupen innebär att man lägger sig platt och liksom utlämnar sig till den andres välvilja på gott och ont. Liksom. Därför när man säger, jag gjorde fel, jag betedde mig illa, jag hoppas du kan förlåta mig, så finns ju alltid risken att den andra säger, nej, det kan jag faktiskt inte. Och då har man på något vis förlorat ansiktet, om du förstår vad jag menar. Och det är ju, så det är väldigt smärtsamt att be om förlåt som man gör det på riktigt.
Ja, precis.
Jag har ibland kanske för lätt att förlåta. Jag är inte en bitter och tjurig person, och det har väl kanske lett till att jag ibland har förlåtit saker som jag nog inte borde ha förlåtit, som har gjort att destruktiva ting har kunnat fortsätta. Och det kan man ju se Jag vet inte om du minns den här En honjävuls liv och lust.
Ja, just det.
Romanen av Faye Weldon. Mm. Hon säger ju någonstans i någon, liksom, i den här, det blev en tv-serie så här, hon hänvisar till sin mamma och skriver: "Understand and forgive, my mother said, and the effort has quite exhausted me. I could do with some anger to energize me and bring me back to life again, but where can I find that anger? Who is to help me?" Bla bla bla. Mm. Och det där liksom, understand and forgive, förstå och förlåt, det har den här kvinnliga huvudpersonen, honjävulen, gjort. Alltså hon har förstått sin man, och hon har förlåtit honom hans snedsteg och hans lögner och så vidare. Poliser som jag har talat med, jag föreläser en del för poliser också, inte minst om just kvinnomisshandel eller partnervåld, som man kallar det nu. Och de är ju ofta uppgivna när det gäller just det här, för de berättar hur de då blir utkallade till det som då kallas för lägenhetsbråk av någon anledning, men det kan ske i villor också. Där de finner en kvinna som har blivit misshandlad av en man, och det görs en anmälan. Och sen så i 9 fall av 10, om inte fler, så tar kvinnan tillbaka sin anmälan nästa dag. Och det är ju någon form av förlåtelse inblandat i det här, för då har väl mannen liksom brutit ihop och bett om förlåt och sagt att det här kommer aldrig mer att hända och så vidare. Och i några beklagliga fall så leder ju förlåtelsen då till att kvinnan blir utsatt igen och igen och igen och igen, och kanske i slutändan faktiskt mördar.
Så precis.
Där är ju förlåtelsen djupt problematisk, skulle jag säga.
Ja,
därför det är en förlåtelse som möjligtvis ställer krav, för det är mycket möjligt att kvinnan säger: "Jag förlåter dem, men det här får aldrig hända igen." Och så säger han: "Det kommer aldrig hända igen." Men det gör det. Så att,
liksom... Men det är, och där är det ju, för att liksom återknyta det till citatet från Faye Weldon, att där är ju den som ständigt förlåter blir för varje gång hon, han förlåter allt mer passiv och allt loj inför, eller hopplös inför det faktum att livet skulle kunna ha någonting mer att ge.
Yeah.
Eller skulle kunna innebära att man aldrig mer behöver vara med om den typen av slag eller förnedring som det är att leva med någon som slår en.
Mm.
Och det är väl precis det som poliserna som du beskrev också talar om, att det är det finns någon, det här mönstret kommer att gå igen och gå igen och gå igen, när man då en gång har förlåtit det som egentligen inte går att förlåta.
Precis.
Men och det, där, då tänker jag på en annan sorts som jag har haft anledning att fundera på det senaste, när man pratar med vänner som har haft det mycket svårt i livet. Alltså varit med om, där det inte går inte att fästa det på någon människa, det som har drabbat en. Det kanske inte är så att det är någon som har begått ett övergrepp av det slag som du talade om. Eller någon som har, det är inte staten, det är inte en människa. Det är bara så att livet har inte blivit som man ville.
Nej.
Man har inte fått det som man sett att andra har fått. Och man är arg på livet självt, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis.
Man troende är man kanske arg på Gud. Men det finns någonting där man går runt med en ilska och en besvikelse på att det blev inte som jag hade tänkt mig.
Nej, det kan ju vara, låt säga, liksom, det kan handla om sådana saker som barnlöshet som kan vara oerhört plågsamt och svårt för många människor. Där det har ingått i bilden av det liv jag vill leva, så blev det inga barn. Eller det kan handla om, jag menar, man pratar mycket om incelmän, och den besvikelsen som de här männen då ger uttryck för handlar ju om att livet är inte som jag förväntade mig. Varför hittar inte jag någon att älska? Varför är det ingen som kan älska mig? Men det kan ju också handla om att drabbas av sjukdomar som ju gör livet väldigt, väldigt svårt på många sätt.
Och där det finns ju inte någon individ att fästa denna ilska eller besvikelse på. Men där jag tänker mig att det ändå finns då en möjlighet att man väljer att, så att säga, det är inte förlåtelse utan det handlar om försoning. Att man försonas med att det var så här livet blev för mig. Och att den försoningsakten, må den vara med en själv, för det är ju egentligen det handlar om då. Det är ju inte med en annan part, utan jag försonas med mig själv om att det var så här det blev.
Mm.
Att det gör att man då kan komma vidare och kan resa sig kanske, och man kan se att jag fick inte det här och det här, men jag får hitta annat, eller jag får bara vara nöjd med att jag lever.
Men jag tänker att nu, jag fyllde 50 för några år sedan, jag är 52 och nu, jag tror att jag har nått liksom en punkt i livet där jag också är väldigt upptagen med sådana processer. Därför att det är ju ändå liksom, är man över 50 som jag, så får man nog ändå bara inse att det är lite sent att starta om. Jag kan inte liksom, jag kan inte läsa till läkare nu och börja.
Du kommer inte att bli elitidrottare, tänker jag. Nej, det kommer inte bli.
Och jag kan inte skaffa en ny familj, jag kan inte få fler barn och så vidare. Och jag menar, det är klart att nu är jag mycket nöjd och tillfreds i mitt nuvarande äktenskap. Men när jag gifte mig när jag var 21 så var det såklart min ambition att jag skulle leva med den här mannen i en kärnfamilj. Och det är ju faktiskt en djup besvikelse att det inte blev så. Och nu är det 10 år sedan jag skilde mig. Men jag kan ju känna avund när jag pratar med mina vänner och väninnor som lever kvar i den här familjen och som tillsammans med barnens pappa kan fira både studenter och bröllop och glädjas över barnbarnet tillsammans och så vidare. För att det var så jag såg mitt liv framför mig. Att jag trodde att i den här åldern så skulle jag bo i ett stort hus i Lund någonstans och barnen skulle komma hem med sina flickor och pojkvän och jag och min man skulle glädjas över prospektet att få barnbarn. Och så blev det inte. Det blev på ett annat sätt. Men då är det som du säger, att då får man försonas både med sig själv men också med livet, därför att liksom, mycket som händer i livet har vi lite rådighet över, men vi har rådighet över vår attityd i relation till det som händer eller drabbar oss eller det vi råkar ut för. Och det låter ju liksom lite väl klämkäckt och Dalai Lama-aktigt, men det ligger ändå en viss visdom i detta, att du kan inte påverka allt, men du kan faktiskt påverka hur du hanterar det och hur du tänker om det. Och att man inte fastnar i bitterhet över det som man tycker att man har rätt till men inte fick. Eller det som man önskade men som inte blev. Ja, det blev precis något annat. Men det kan faktiskt också vara väldigt bra.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag har ju nu de senaste veckorna, månaderna, har ju ett fall varit uppe i media, nämligen det här 26 år gamla mordet på en flicka som var 16 år, hette Malin Lindström.
Ja.
Och där man då med hjälp av ny DNA-teknik kunde fastställa att hon förlorade livet på grund av vad en viss person gjorde mot henne då. Han våldtog väl henne och sen mördade han henne då. Och den här mannen var ju misstänkt redan från start, om jag förstår det rätt. Men friades och så vidare. Men det jag fäste mig vid, det finns så mycket tankar och känslor som väcks när man tar del av vad föräldrarna säger där och man tänker på förloppet om 26 år. Men hennes pappa sa i en av intervjuerna efter att domen hade fallit att han sa så här: jag är så glad att jag trodde aldrig att vi skulle få ett avslut. Men nu kan jag gå till graven, nu kan jag gå till Malins grav och säga att vi vet vem som gjorde det. Och för oss är det då avslutat i och med att vi kan göra det. Och där är ju inte, det är ju ett avslut, det är en slags försoning. Men den försoningen är ju med Malin. Den är inte med den som avslutade hennes liv på ett grymt och vedervärdigt vis.
Han är inte förlåten. Han är inte förlåten. Men föräldrarna har kunnat försonas med det som hände. För att
och att hon är borta.
Och det är ju en viktig distinktion att dra. Därför att det finns en amerikansk genre som är litteratur som handlar om förlåtelse. Där det finns otaliga böcker som är skrivna av inte minst föräldrar till mördade barn och så. Och där boken går ut på att de har förlåtit mördaren. Och jag blir så illa till mods när jag läser det här. För att jag tänker liksom att de skriver de här böckerna och vittnar om detta för att framställa sig själv som väldigt goda och moraliskt föredömliga individer. Men jag tycker det är väldigt svårt att förstå. Alltså, hur skulle deras barn känna inför detta? Det finns ett exempel till och med på en kvinna som vars dotter blev våldtagen och mördad. Hon engagerade sig då oerhört mycket i mördaren och aktiverade sig då för att han inte skulle få dödsstraff. För han dömdes till dödsstraff, men hon demonstrerade utanför fängelset och så. Och det där får du vända sig i min mage, måste jag säga.
Jo, nej, men och det jag tänker att man kan inte som kontrast ställa upp, utan mer som ett alternativ till samma process. Jag tänker på den här det förfärliga mordet på John Rån för väldigt många år sedan nu. Men där en 14-åring plågades ihjäl av två nynazister, i princip var de väl. Och där hans föräldrar sen engagerade sig väldigt mycket. Det, och jag uppfattade inte egentligen som att det handlade om förlåtelse, utan det handlade om att lägga sin kraft i att starta projekt och arbeta för att unga människor inte skulle förråas och bli sådana monster som de här två unga männen som mördade deras son blev och var, hade blivit på grund av att ingen hade gripit in tidigare. Och det är ju ett sätt att på ett sätt då försonas utan att förlåta eller ursäkta det ens eget barn var med om. Men att rikta sin energi och sin kraft, den som återstår när man är med om något så fasansfullt, till att se till så att minimera risken att fler blir utsatta för samma sak.
Ja, och det
så det är ju en variant på det, tycker jag.
Ja, men det är ju ett sätt, tänker jag, att skapa mening och någonting som är meningslöst.
Precis, precis. Mm.
Och det tror jag kan säkert vara en hjälp i en sån försoningsprocess som vi talar om. Mm. Att man känner att man gör något konkret. Jag kan inte rädda mitt barn, men kanske kan jag rädda andras. För att jag tror också när en sån sak händer, så tror jag också att man klandrar sig själv väldigt mycket. Varför körde jag inte och hämtade henne? Varför ringde jag inte? Alltså, alla de där sakerna som man som förälder hela tiden...
Hur kunde jag låta ex vara ensam ju, där och där och så vidare?
Ja, för det var ju det viktigaste uppgift man har som förälder, det är att skydda sitt barn.
Ja.
Och misslyckas man med den uppgiften, så tror jag att man plågas av fruktansvärt självklander. Och då är vi inne på ytterligare en form av förlåtelse faktiskt. Nämligen självförlåtelse.
Mm.
Och det är ganska många, inte minst psykologer och terapeuter, som menar att det är egentligen den svåraste formen av förlåtelse. Mm. Det är att förlåta sig själv när man har gjort någonting som man själv anser är fel.
Ja.
Sen så finns det naturligtvis det motsatta exemplet, det vill säga att de människor som är väldigt snabba att förlåta sig själva.
Just det.
Men det tror jag också är människor som inte klarar av att på djupet förstå vidden av det de har gjort mot andra.
Eller förändra sig.
För att, alltså, eller förändra sig.
Ja.
För det, självförlåtelsen kräver ju förändring, tänker jag mig.
Mm, mm.
Om man gör det på riktigt, så att säga.
Precis, och det är ju också, i det ligger ju att om man förlåter sig själv för något, så får jag då inte återvända i tanken eller i ruelsen över att jag agerade fel, jag behandlade någon illa, och ältandet kring detta, så att älta så att det stoppar mig att leva vidare i mitt liv och vara en god människa i min familj eller mot mina barn eller mot vänner och i mitt arbete. För det är ju det självförlåtelsen också handlar om, att nu släpper jag det, nu åker den där ballongen iväg och jag behöver inte gå och hålla i den hela tiden och tänka på att jag har den, utan nej, skulden är borta. Och jag vet inte, om man klarar av att göra det på riktigt. Kan man det? Vad man kan göra är väl att se till så att man inte ser ballongen hela tiden. Tänker på att den är där.
Nej, jag tror också det är svårt att alltså släppa, om man ska göra det på riktigt. Så det finns ju som sagt de människor som aldrig ser sin egen skuld, för att det är ju där som självförlåtelsen är väsentlig, för att det är ju ett sätt att hantera den skuld man kan känna över om man tycker att man har svikit sina barn eller sin partner, eller låt säga att man aldrig försonades med sina föräldrar innan de dog och så vidare. Ja. Och det är ju väldigt svårt att göra någonting åt det, men man kan ju lära sig någonting av det och tänka, låt säga att en person avlider som man inte har hunnit försonats med, så kan man ju av det lära sig att människor faktiskt försvinner och att man får ta vara på den tid man har tillsammans och inte gå och älta gammal bitterhet och gamla oförrätter och så vidare i all oändlighet. Men det är nog svårt att helt släppa den smärtan som en sån skuld faktiskt orsakar, för det är smärtsamt att känna sig skyldig, men det är också smärtsamt att gå omkring och vara bitterhet, och förlåtelsen är ju ett sätt att hantera båda de här. Skulden är ju på något vis förövarens eller den felandes känsla, kan man väl säga, medan bitterheten är ju offrets känsla, att man upplever bitterhet över att man blev inte behandlad i enlighet med sitt värde, man fick inte sina önskningar uppfyllda, man drabbades av livet på olika sätt. Och jag tror att bitterhet till viss del kan vara rimlig och faktiskt konstruktiv, därför att bitterheten är ju motsatsen till det du beskriver, den här kvinnan som nästan slentrianmässigt förlåter en misshandel men vet att det kommer inte bli någon förändring. Hade hon varit lite mer bitter, så hade bitterheten, eller det som Faye Weldon i En hondjävuls liv och lustar kallar som anger, kunde ge henne energi att faktiskt agera.
Ja,
så precis. Bitterheten är också ett uttryck för att man respekterar sig själv. Att bitterheten är en protest mot en orättfärdig handling. Sen ska man ju inte fastna i bitterheten. Men om man kan omvandla bitterheten till någon slags moralisk vrede. Vi pratade om det i det avsnittet när vi pratade om vrede och ilska.
Ja.
Så kan bitterheten vara bra.
Ja, precis.
Tänker jag mig.
Jo, exakt. Och det tänker jag är att det vi landar i vårt resonemang om förlåtelse här är ju att det kan vara produktivt och vackert att förlåta eller ge förlåtelse, men det är inte alls allt man behöver förlåta heller.
Och så är det.
När man är i en sådan relation där någon ber om ens förlåtelse eller att man ber någon förlåta en, så måste man ha klart för sig att resultatet av det där är aldrig givet.
Nej.
Och man kanske att lyfta sig själv från den där ritualiseringen som vi talade om tidigare och säga att här är rollerna är inte givna, utfallet är inte givet. Och fråga sig själv vad man verkligen vill där, tror jag. Gör det inte lättvindigt. Be inte om förlåtelse lättvindigt. Ge inte förlåtelse.
Nej. Och kräv inte av andra heller, till exempel dina barn, att de lättvindigt ska varken be eller ge förlåtelse.
Nej.
Utan ta förlåtelsen på allvar, skulle jag vilja säga.
Ja.
Har vi avslutningsvis några tips från fiktionens värld?
Den här som vi talade om tidigare, The Sunflower, den är inte ur fiktionens värld, men jag tycker väl man kan läsa den ändå och fundera över på den i relation till just de frågeställningar som vi omges av idag, där förlåtelsen blir den där lättvindiga och där man förlåter i någon annans namn. Det är nog den bästa boken jag vet på temat, men det är ju som sagt inte i fiktionen. Har du något ur fiktionens värld att tipsa om?
Ja, jag tycker man kan läsa Ian McEwans Försoning.
Ja.
Den tycker jag, det är liksom, plåten är en ung mans liv blir förstört, kan man väl säga, på grund av en ännu yngre kvinnas falska anklagelser. Det är en flicka som bara är 12 år som anklagar honom för att ha våldtagit hennes syster. Detta förföljer sedan alla inblandade, för den här flickan då, hon växer ju upp och förstår så småningom vad hon har gjort. Så att det är en roman som beskriver väldigt väl hur skulden och skammen påverkar människors liv och hur förlåtelsen och försoningen sen kan hela på olika sätt.
Ja,
den är mycket som allting Ian McEwan skriver, så är den väldigt välskriven. Och sen har vi också,
och den är väldigt vackert filmatiserad också.
Ja, jag har faktiskt inte sett filmen, bara läst boken. Sen har vi också Coetzees Onåd.
Just det.
Med en åldrande universitetsprofessor i huvudrollen som då har diverse affärer med yngre studenter och så vidare. Den är också en väldigt intressant och välskriven roman på temat, så den rekommenderar jag också.
Jag kom på nu när vi talade, när jag hörde dina exempel, Jakten, Thomas Vinterbergs film,
just det,
Jakten, som handlar om, det finns en parallell till Försoning just i att det är en förskola, en liten unge som får för sig att säga att favoritfarbrorn på förskolan, som också råkar vara hennes pappas bästa vän, har gjort dumma saker med henne och visat snoppen för henne och så vidare. Och detta leder till en uteslutningsprocess och förfärliga anklagelser och att livet raseras. Men det som ligger i Vinterbergs sätt att skildra detta är också just hur oerhört svårt det är att bli inkluderad igen eller att få förlåtelse, även om det är så att man får gjort klart allting och visat att jag gjorde inte det där, så hänger misstanken, anklagelsen hänger kvar och fäster alltid vid en när man har varit med om någonting sånt. Det påverkar livet för alltid, och där finns en parallell till just försoning, tycker jag.
Ja, och det är intressant, för att det där ser vi med vad ska vi säga, flera aktuella eller någorlunda aktuella exempel i kölvatten av MeToo, att en del av de männen som anklagades har ju liksom, det ändå blivit tydligt att de har inte gjort det de anklagades för, men de kommer aldrig kunna komma tillbaka.
Nej.
Där finns varken förlåtelse eller försoning.
Nej.
Jag tänker nu när du pratar om Thomas Vinterberg, så har han ju gjort en fantastisk film på temat också som heter Festen.
Ja.
Det är uppenbarligen ett tema som upptar Vinterberg.
Ja, och
skuld,
han
skam, ansvar, förlåtelse och så vidare.
Ja, ja. Och han behandlar dessa ämnen med briljans, skulle jag säga. Så att både Festen och Jakten apropå detta med att vissa sår läker aldrig, tycker jag man ska se om och tänka på djupet kring. Men jag förlåter dig för att denna timme gick så fort.
Det är jag mycket tacksam för.
Så säger vi så, håll nu stilen i vått och torrt.
Jajamän, ha det fint. Hej då.
Hej.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?